Ett tryggare och säkrare samhälle. Det vill vi på Safe Team vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Vi på Safe Team installerar och servar modern säkerhetsteknik. Våra lösningar inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik skapar trygghet i och kring fastigheter. Tillsammans med våra kunder kan vi minska brott som skadegörelse, inbrott och hot. Eller allra helst, förebygga med smarta säkerhetslösningar så att det aldrig ens sker. Hör av dig till någon av våra kunniga och serviceinriktade säkerhetsexperter om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Eller besök oss på safeteam.se för att lära känna oss lite mer. Safeteam, din partner i säkerhet.
Sverigepodden handlar om resmål, kultur, historia, idrott och näringsliv. Kort och gott, det bästa om Sverige. Med Sverigepodden får du också följa med ut i verkligheten.
Vi utbringar ett fyrfaldigt leve för hans majestät konungen och den kungliga familjen. De leve! Hippi!
Kära nationaldagsfirare!
Hör alla avsnitt av Sverigepodden och se bilder och videor på sverigepodden.se.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Du som brukar vara inne på trygghetspodden.se har säkert redan sett det här. Men för dig som ännu inte har varit det kan jag berätta att Trygghetspodden har fått ett helt nytt ansikte. En uppdaterad logotyp och en ny hemsida. Så nu blir det lättare att hitta avsnitt du vill lyssna på, liksom videor och bilder du vill se. Så passa på nu på en gång. Gå in på trygghetspodden.se. Och nu är det dags för ett nytt avsnitt i serien med polischeferna i landets största städer. Den här gången har turen kommit till Ann-Kristin Renström, Linköpings polischef. Jag träffar henne i polishuset i Linköping, som är en del av det gamla regimentsområdet, för att prata om bland annat skjutvapenmorden i Linköping och svårigheten att klara upp grova brott på grund av kulturella skillnader. Under besöket i Linköping träffar jag även några Linköpingsbor för att höra om deras tankar kring den grova brottsligheten.
Ja, det har ju blivit mer som en vardag. Man blir inte förvånad när man hör om det, men det är ju fruktansvärt. Det är ju katastrof i vårt samhälle. Djup katastrof. Vi behöver vända om och gå en annan väg.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Ann-Kristin Renström, jag är chef för lokalpolisområde Linköping.
Om vi går tillbaka lite grann i tiden, hur kom det sig att du valde polisyrket?
Ja, men de flesta som blir poliser har ju haft någon barndomsdröm eller att det är poliser i släkt och familj eller liknande. Men så är det ju inte för mig, utan det skulle nog snarare säga att det var slumpen. Jag hade en av mina närmsta vänner som tyckte att det här yrket skulle nog passa dig. Och det var egentligen det som styrde att jag sökte polishögskolan.
Och din yrkeskarriär fram till att du blev polischef här i Linköping då, kan du kort summera hur den har sett ut?
Ja, men jag har varit polis i ungefär 17 år och jag började min polisverksamhet här i Linköping och även i Mjölby som ny polis. Och sedan har jag varit en sväng och jobbat i Stockholm, i Västerort, Solna, där jag arbetade som yttre befäl bland annat och stationsbefäl. Men jag är från Linköping så jag var tillbaka hit runt 2011-2012 och sedan dess har jag varit förundersökningsledare, gruppchef för utredningsgrupper och tidigare innan den rollen jag har nu så var jag lokalpolisområdeschef i Motala. Och sedan hösten 2020 är jag lokalpolisområdeschef här i Linköping.
Hur är en arbetsdag för en polischef i landets femte största stad?
Utmanande, intressant, rolig. Som tjänsten i stort skulle jag säga. Det är dagar där man inte riktigt vet vad som komma skall. Och det är också dagar där det finns tid att se framåt och planera för verksamheten i Linköping.
Hur kan en helt vanlig arbetsdag se ut om det finns några helt vanliga arbetsdagar som polischef?
Det finns nog inga liknande dagar, utan när jag kommer till arbetet så har jag ju ett uppstartsmöte oftast med ett antal av mina medarbetare och se vad dagen har framför oss och vad dygnet innan har gett för att vara med på eventuell medierapportering som kommer under dagen. Nej, men sen handlar det mycket om att utveckla verksamheten, tänka långsiktigt i det förebyggande arbetet, men såklart personalhantering och det som dyker upp bland mina medarbetare. Det är ju väldigt händelsestyrt arbete till stor del, även som chef. Och kanske att det skulle finnas lite mer tid för att tänka lite mer strategiskt och långsiktigt om jag fick lägga en önskan.
Enligt SVT så har ni det senaste året haft 6 stycken ouppklarade skjutvapenmord här i Linköping. Hur skulle du vilja beskriva situationen med brottslighet och i synnerhet då den grova brottsligheten i Linköping nu?
Ja, men om vi börjar med att prata kring just skjutningarna och de morden som har varit, så om man backar bandet lite grann i Linköping så har det varit en pågående konflikt mellan minst två kriminella nätverk här i Linköping. Och de har varit ganska så tydliga för oss och de har varit kopplade till olika områden i Linköping. Men strukturen kring våra gäng ser annorlunda ut idag mot vad det har varit tidigare. Nu är det ju mer löst sammansatta nätverk skulle jag säga än vad det har varit tidigare. Och mycket av de skjutningarna som har varit i Linköping sista 1,5 åren har ju kopplingar till våra kriminella nätverk.
Vilka grupperingar är det här och vad bottnar den där konflikten i?
Ja, men det är, just nu är det ju löst sammansatta nätverk skulle jag säga som bygger på olika lojaliteter. Det kan ju vara familjeband eller det kan vara lands ursprungsland eller det kan vara alla möjliga olika saker. Man har sina lojaliteter på olika platser idag än vad det var tidigare. Sen handlar det väldigt mycket om narkotika och pengar. Det är det som vi tror ligger bakom gängstrukturerna i Linköping. Det finns en narkotikamarknad och den är man inte riktigt överens om hur den ska se ut. Och sen så skapas det skulder och det uppkommer en hel del hämndsituationer som kan ligga till grund för de skjutningarna som har varit. Men så ska man också veta att det inte är säkert att det hör ihop med det. Det kan vara helt enkelt så att man blir oense om någonting helt annat som gör att man ger sig på varandra på det här sättet.
Den här konflikten du nämnde då, hur länge har den pågått ungefär?
Ja, men ganska så många år om man kollar på Linköping, men den har ändrat struktur. Alltså som jag sa så var det ju kanske bara då 1, 2, 3 nätverk tidigare. Men nu är de föränderliga skulle jag kalla dem. Man byter lojaliteter på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare.
Hur många såna här grupperingar skulle ni uppskatta att det finns i Linköping i nuläget?
Svårt för mig att ge en exakt siffra där, utan det här är ju något som vår underrättelseavdelning jobbar med hela tiden för att vi ska ha en bra bild och veta hur man arbetar och hur vi ska komma åt våra kriminella.
Hur många skjutningar har ni haft i Linköping i år?
Ja, men under 2022 har det varit betydligt färre, men på totalen om man räknar sedan maj 2021 så har vi haft 16 skjutningar i Linköping och 6 av dem har slutat med dödlig utgång.
Hur är utredningsläget i övrigt då? För de här 6 morden är ouppklarade.
Ja, men vi har väl inte riktigt nått lika långt fram som vi hade önskat i flera av de här utredningarna. Men de är svåra. Det är ett komplext läge, ett komplext utredningsläge. Vi har svårt att få med oss de inblandade att prata med polisen så som vi hade önskat för att få de bästa förutsättningarna för att utreda de här brotten. Sen är det också bra att känna till att tidigare så kanske man hamnade i ett bråk, i en misshandel och så gav man igen med en misshandel. Eller så kanske man använde knivvåld och gav igen med knivvåld. Då var man oftast inomhus. Nu är det ju oftare så att man använder skjutvapenvåld utomhus. Och det gör det svårare för oss rent kriminaltekniskt också att säkra spår som vi har väldigt god nytta av i våra utredningar.
För det här har ju lyssnarna kunnat höra i Trygghetspodden om tidigare, att det är mycket grov brottslighet, det är mycket skjutningar och även sprängningar och bombdåd och så. Men om man tittar på Linköping då, alltså 6 skjutvapenmord under 1 år och till det ett flertal skjutningar. Alltså om du skulle jämföra med hur det såg ut till exempel då för 20 år sedan i Linköping. Det kanske är svårt för dig för då jobbade inte du som polischef här. Men ungefär liksom, om man tittar på samhällsutvecklingen, hur har den utvecklats från senaste till exempel då 20 åren?
Men det är mycket mer skjutvapen som används och vi ser ju också att trenden eller statistiken över antalet vapenbrott och grova vapenbrott i Linköping ökar ju kraftigt. Det har ju inte bara att göra med att tillgången är större eller högre utan också lite grann hur vi arbetar och vi fokuserar ju väldigt mycket på just vapen och försöker ta beslag av vapen så mycket vi bara kan. Så det är klart att det bidrar ju till att antalet anmälda vapenbrott har ökat. Och sen förvisso har vi inte lagfört så många av de gärningsmännen som har använt skjutvapenvåld i Linköping. Vi kanske har lagfört dem på annat sätt. Antingen via att man hamnar i narkotikadomar eller just vapen. Så det finns ju olika sätt att nå framgång i att motverka nya skjutningar.
Vad anser du är värst när det gäller den grova brottsligheten i Linköping?
Ja, men det är ju definitivt tryggheten för våra medborgare. Jag vill ju såklart att man som medborgare i Linköping ska känna att det här är en trygg stad. Och just när det har varit de här skjutningarna så tror jag absolut inte att man känner så direkt efter skjutningarna. Men vårt långsiktiga mål inom polisen Linköping är just att man ska känna den här tryggheten. Och det är ju det vi jobbar för varje dag. Och det arbetssättet som vi har, det förändras ju inte för att man har skjutit någon en dag. Utan det är ju samma som ska hålla över tid.
Ja, och Trygghetspodden har ju pratat med några Linköpingsbor om hur de ser på den grova brottsligheten och skjutningen här. Och hur det påverkar tryggheten.
Anita Lindström.
Hur tycker du att tryggheten är här i Linköping?
Jag berörs inte så mycket, men jag aktar mig för att gå ut sent om kvällarna, ensam.
Varför då?
Då känner jag mig inte trygg. Om jag går i spåret i skogen och jag får en grupp unga killar efter mig, då känner jag mig inte heller trygg. För jag vet sådana som har blivit överfallna och rånade.
Det har varit 6 stycken ouppklarade skjutvapenmord här i Linköping under det senaste året. Och till det också ett antal skjutningar och annan grov brottslighet. Hur påverkar det här dig?
Ja, det har ju blivit mer som en vardag. Man blir inte förvånad när man hör om det. Men det är ju fruktansvärt. Det är ju katastrof i vårt samhälle. Djup katastrof. Vi behöver vända om och gå en annan väg.
Vad behöver man göra, tänker du?
Ja, man måste börja med de unga, barn och unga, att lära dem veta hur man beter sig mot varandra, att vara rädda om varandra. Vi har ett samhälle och vi behöver varandra i alla olika institutioner och i skolan, och att det är ordning och reda i skolan och man får lära sig. Ja, att läraren ska ha auktoritet och man ska lyda helt enkelt.
Emma heter jag.
Hur tycker du att tryggheten är här i Linköping?
För min del är det ganska tryggt och lugnt, skulle jag säga. Jag bor lite utanför och hänger inte jättemycket i stan. Så att,
Så. Det har varit 6 stycken ouppklarade skjutvapenmord här i Linköping under det senaste året. Vad tänker du om det?
Nej, det är ju helt fruktansvärt. Katastrofalt är det.
Hur påverkar den grova brottsligheten och till exempel då de här skjutningarna och morden dig?
Rent praktiskt i vardagen så påverkar de ju inte mig. Men det är klart att det påverkas mentalt om inte annat. Och det är klart att jag tänker lite extra på det när jag befinner mig kanske i lite mer utsatta områden här omkring. Däremot så har jag väl varit väldigt skonad. Jag har inte bott här så länge, så jag är väldigt skonad från att ha upplevt något eller varit med om någonting själv. Men det är helt fruktansvärt och helt oacceptabelt.
Vad tänker du att man behöver göra åt det här?
Jag tror ju att det handlar helt om integrationspolitiken och att vi har så segregerade utsatta områden i Sverige, och det behöver vi ändra på. Och jag tror att man behöver börja ganska tidigt och framförallt i skolan och fånga upp det. Man kan ju identifiera ganska tidigt de som har lite större utmaningar i skolan, och där finns ju inte resurser idag att hantera det. Men hade vi gjort det från början så hade vi inte varit i det läget vi är i idag. Så det tror jag är en jätteviktig parameter. Så absolut mycket mer resurser till skolan. Det är det jag tror som skulle i alla fall kunna hjälpa till. Sen så är det klart att vi befinner oss där vi befinner oss nu, och där är ju liksom, vi är ju redan i ett krisläge och det behöver vi också hantera. Så att vi behöver ju någonstans också jobba med att integrera folk i samhället.
För det finns ju ett särskilt utsatt område här i Linköping, Skäggetorp. Mm. Hur ofta brukar du vara där?
Jag är aldrig där. Jag har faktiskt aldrig besökt det området heller. Och jag är väl inte jättesugen på att göra det heller. Jag har vänner som har gjort det och som har upplevt att det är ett ganska obehagligt område. Så. Och det är ju fruktansvärt att det är så. För det finns säkert platser där som är fantastiska också. Så att, ja, det är ju väldigt sorgligt att det är så.
Vad har de upplevt då?
Nej, men egentligen bara varit och handlat, men upplevt att det funnits en ganska obehaglig stämning, så skulle jag vilja säga. Och att man är rädd också.
Vad heter Mats?
Vad tänker du om tryggheten här i Linköping?
Ja, jag vet, jag bor ju utanför, så sällan jag är inne i stan, men just nu råkar jag vara där för jag har jobbat här. Men ja, det funkar väl. Jag är aldrig ute helger eller något heller, så jag vet ju inte vad som händer, men ja, jag har inte märkt något av det i alla fall.
För det har varit till exempel 6 stycken ouppklarade skjutvapenmord här i Linköping senaste året och skjutningar med mera. Ja. Hur påverkar det här dig?
Jo, det påverkar mig mycket. Det är ju... Men det är ju precis som att när det blir 6-7 stycken, då börjar det nästan bli en vana. Så att man reagerar ju fortfarande, men inte som man gjorde i början. Tyvärr är det ju så.
Om man tittar tillbaka några decennier i tiden då, hur tycker du att Linköping har utvecklats när det kommer till det här med tryggheten och brottsligheten jämfört med idag?
Det har ju blivit mycket hårdare allting, tycker jag. Förr då var det ett vanligt slagsmål och låde någon ner, då var det klart, och tog man varandra i hand ungefär. Så var man polare igen. Så att det har ju blivit mycket hårdare allting. Så. Men som sagt var jag ute så lite, så att jag märker inte så mycket av det. Jag håller mig på min kant.
Vad tänker du om att det har blivit hårdare då?
Ja, det är ju... Ja. Det är ju svårt att veta vad det beror på. Men det, vi har ju blivit mycket mer folk. Det är väl också en anledning. Att det har vuxit så stort. Så att, ja. Det är väl det. Vi har blivit mer folk helt enkelt.
Gunilla Andersson.
Hur tycker du att tryggheten är här i Linköping? För att det har varit 6 stycken ouppklarade skjutvapenmord här under det senaste året. Och hur påverkar det i så fall?
Ja, det är ju, man är ju lite mer försiktig, det får jag säga. Jag har bott här i innerstaden i 25 år. Och förut tänkte jag aldrig så mycket på det, men nu tänker jag ju att ser mig om. Det gör jag om jag går ut på kvällen och så. Och på dagen med för den delen. Kunde, ja, jag aktar för mig att gå, blir det lite ensligt och så.
Vad är du oroad för när du säger att du tittar dig omkring här när du är ute och går och så?
Ja, att jag ska komma i vägen mest för såna här andra uppgörelser. Inte att jag tror de är ute efter mig, men...
Känner du själv någon som har drabbats av det här skjutvapenvåldet eller den grova brottsligheten här i Linköping?
Nej, de hör inte till mina bekanta direkt.
Hur har det varit innan här i Linköping? Har det varit tryggt här förut?
Ja, jag tyckte att det var väldigt bra förut. Men sakta men säkert har det ju ändrat sig, om man säger så. Det har inte kommit på en dag.
Hur tror du att det kommer att bli framöver?
Ja, det är svårt att veta. Man hoppas ju på det bästa, att det ska bli bättre.
Ja, så sa alltså några Linköpingsbor. Du som är polischef då, vad är din bild? Du var inne på det här lite tidigare, men hur påverkar den grova brottsligheten Linköpingsbornas säkerhet och därmed trygghet på längre sikt?
Jag tror absolut att man blir påverkad, men det är väldigt liten risk skulle jag säga att man som vanlig medborgare i Linköping blir utsatt för de här brotten. Det är ju nästintill i alla fall så har vi kännedom om både den som är målsägare och den som är misstänkt i ärendet. Så att man löper ju en väldigt liten risk att drabbas som medborgare i Linköping, och det är ju bra. Sen så handlar det ju om att vi behöver bli ännu mer närvarande ute i våra områden och träffa de vanliga medborgarna och bygga den här relationen och förtroendet över tid. Så att när man ser någonting som inte stämmer överens med vad som är lagligt eller inte, så ska man direkt tänka att nu kontaktar jag polisen. Det är ju det som är vår långsiktiga utmaning, att skapa den här relationen och förtroendet mellan polisen och medborgarna.
För samtidigt som du sa att det egentligen är väldigt liten risk att drabbas om man är utomstående, så ser vi ju att i åtminstone ett par av de här morden så har det skett mitt under dagtid där det finns mycket folk, alltså på offentliga platser och så. Hur påverkar det risken för allmänheten?
Det är klart att risken ökar när det används skjutvapenvåld mitt på ljusa dagen i ett bostadsområde och det finns människor runt omkring. Självklart ökar risken för det. Men just när det kommer till vilka personer som blir skjutna, så är det ju väldigt liten risk att en utomstående medborgare blir drabbad.
Har ni några sådana fall här i Linköping där utomstående har blivit skjutna?
Inte senaste tiden.
Vi har ju i tidigare avsnitt av Trygghetspodden kunnat höra att många inom polisen har en väldigt hög arbetsbelastning. Hur är arbetsbelastningen för er poliser i Linköping i nuläget?
Jag skulle säga att den är väldigt hög. Våra medarbetare sliter hårt, både personalen som är i yttre tjänst och i inre tjänst, för att nå det här målet som vi var inne på tidigare, att vi ska ha tryggare Linköping. Sen har ju givetvis trycket på vår personal ökat i samband med att vi haft de här skjutningarna de sista 1,5 åren. Och det viktigaste för oss i det här, det är ju att vi hittar ett arbetssätt som vi fortsätter att tro på och orkar hålla ut i det arbetssättet som vi har. Och då tror jag att känner man sig stärkt i det så kan man också hantera ett högre tryck under en kortare period i alla fall som medarbetare. Men hela min arbetsuppgift som chef är att skapa de här bästa förutsättningarna för mina medarbetare så att man orkar gå till jobbet varje dag.
Vi ska prata om lite grann de utsatta områdena här i Linköping. För det finns ju i nuläget ett särskilt utsatt område, Skäggetorp. Ryd är inte med på polisens lista över utsatta områden, men är väl på gränsen till att hamna där i alla fall, har jag förstått. Och sen finns det också Berga. Hur skulle du beskriva situationen i de här olika stadsdelarna när det gäller brottsligheten? Om vi börjar då med Skäggetorp.
Ja, men Skäggetorp är ett särskilt utsatt område, och det är det ju på grund av att det finns en obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det finns till viss del parallella samhällsstrukturer. Det finns också en dold befolkningsmängd i Skäggetorp, och det finns ett antal kriminella som påverkar situationen i Linköping. Så att vi riktar ju väldigt stort fokus av vårt arbete i yttre tjänst mot just Skäggetorp. Vi har nästintill ständig närvaro i Skäggetorp med omnejd. Och kollegorna i yttre tjänst är väl insatta i arbetssättet och har kännedom om medborgarna i Skäggetorp på ett helt annat sätt än vad man har på andra platser i Linköping. Vi har också jättegod samverkan när det kommer till Skäggetorp, för det är också någonting som jag tror på när det kommer till förebyggande arbetet, att här kan inte polisen stå själva i, utan här behöver vi ju samverka. Det handlar om fastighetsägare, kommuner med socialtjänsten och lokala näringsidkare dessutom. Så det arbetet är ju fokuserat till Skäggetorp som allra mest här i Linköping.
Och hur är det med Ryd?
Ja, men både i Ryd och i Berga och i Lambohov, så flera av områdena i Linköping, så är det också så att vi riktar extra fokus mot de områdena, för att vi vet att brottsligheten är något högre där, och där behöver vi göra insatser för att det ska upplevas som ett tryggt område.
Finns det en risk att Ryd förvärras? För det är i alla fall vad jag har läst i media här från lokalmedierna i Linköping, och att de hamnar på någon av de här listorna då?
Det är klart att den risken finns, men när vi ser att det går i fel riktning så ökar vi våra närvaro. Vi har våra Linköpings kommun som stärker upp med sin personalnärvaro också. Och vi är ju väldigt aktiva i brottsförebyggande kommunikation på våra sociala medier. Vi försöker göra allt vi kan för att stävja brottsligheten och få kurvan att gå åt andra hållet. Så jag skulle nog säga att vi är ganska duktiga i Linköping på att följa den dagliga lägesbilden och en temperaturmätare för vart vi lägger våra resurser just idag. Men sen är det ju givetvis så att vi kommer behöva bli fler poliser, både i inre och yttre tjänst, för att bli ännu bättre i vårt förebyggande arbete. Men oavsett hur många poliser som vi blir, så kommer vi inte kunna bevaka varje gathörn. Så det räcker inte, med polisiär närvaro för att komma till bukt med brottsligheten.
För den som inte har varit i Linköping, hur skulle du kort beskriva de här områdena, Skäggetorp, Ryd, Berga och Lambohov, för de här andra som du nämnde?
Ja, men om man går till Skäggetorp så är det ju ett område som byggdes under det gamla miljonprogrammet för ett antal år sedan. Och det finns en befolkningsmängd på ungefär 10 000 invånare på pappret, men kanske om man går på Tekniska verkens vattenavloppsmätningar så säger det snarare att det bor 15 000 personer där. Så vi har ju problem med att en dold befolkningsgrupp, alltså som kanske asylsökande som gömmer sig i lägenheter, eller att man skriver sig man skriver sig inte på den adressen man bor på. Så både folkbokföringsbrott och bidragsbrott är ju en sån sak som vi jobbar aktivt med i Skäggetorp tillsammans med samverkande myndigheter. Annars är ju Skäggetorp ett väldigt trevligt område. Det ligger centralt, det finns alla möjliga olika aktiviteter att syssla med där och ett bra område skulle jag säga. Och med flera olika typer av medborgare som bor där. Så även i Berga och Ryd. Så det är också trevliga områden. Ryd är ju en studentstad. Det är jättemycket studenter kopplat till Linköpings universitet som fyller våran stad. Så att, det finns ju potential i områdena, absolut.
Hur stor del av Linköpingspolisens resurser skulle uppskatta upptas av brottslighet som antingen begås i de här områdena eller har koppling till dem?
Det är ju en väldigt bra fråga. Stor del skulle jag säga, både vad gäller den yttre verksamheten och den inre, hur vi prioriterar våra utredningar är ju kopplat till de här områdena.
Ja. Ja, det är kanske svårt att svara på, men för när Trygghetspodden var i Göteborg och pratade med Erik Nord som är Göteborgspolisens chef där, så sa han att deras resurser till allra största del upptas av deras utsatta och särskilt utsatta och riskområden. Mm. Vad tänker du om att det här tar så pass mycket av polisens resurser i de här områdena?
Ja, men i grund och botten så borde ju alla medborgare i Linköping, eller för den delen i hela vårt lokalpolisområde som innefattar 4 kommuner, ha rätt till den polisiära närvaron. Men våra resurser är ju inte oändliga, så det gör ju att vi behöver göra de här prioriteringarna. Så att jag håller med om att stor del av vår resurs går till de här områdena. Det kanske hade kunnat se annorlunda ut om vi var fler. Men oavsett hur många vi är så kommer vi ändå behöva göra de här prioriteringarna många, många år framåt. Det är helt övertygad om.
I en debattartikel i Expressen i maj i år så skrev Peter Torstensson, som är polis i Dalsland, så här. Trots dagliga skjutvapenmord och skottlossningar hörs ord från högre polischefer om att vi är på rätt väg och vi ser förbättringar. Genom detta lutar politikerna sig tillbaka när sanningen istället är att vi i princip över hela landet är på väg in i samma problematik som i våra större städer. Vad tänker du om det här?
Ja, men jag håller med om att vi har samma problematik som andra, som storstäder i Sverige. Och jag tror att det kommer att sprida sig ännu mer utifrån våra storstäder. Så att vi kommer behöva lägga både mycket resurser men även vår samverkan med kommunerna och deras förhoppningsvis kommande krav på att arbeta mer brottsförebyggande. För det är ju det som jag tror stenhårt på. Det är just det förebyggande arbetet. Det här är ingen quick fix, det är ingenting vi löser och det går inte att lösa fullt ut. Det kan knappast vara en ambition att ha noll brott. För det är orimligt. Men över tid och ganska många år framåt så tror ju jag på att förhindra nyrekrytering in i våra kriminella nätverk. För annars har det ju, oavsett hur många vi lagför, så kommer det fylla på nya personer in i nätverken hela tiden. Så att just att förhindra nyrekrytering och jobba med våra barn och ungdomar, det tror jag är absolut viktigast för att vända utvecklingen och gå åt rätt håll.
För att det artikelförfattaren här ville lyfta fram var just det här med att han menar att polischeferna inte i tillräckligt hög grad just förmedlar verkligheten som den ser ut och att politikerna faktiskt slutar sig tillbaka på grund av det och kanske inte fattar de beslut som behöver fattas. Du är ju polischef här. Vilken bild av den grova brottsligheten i Linköping förmedlar du till politikerna?
Jag förmedlar den ärliga bilden av hur jag tycker att det ser ut. Både uppåt inom min egen organisation och när jag får frågor från våra samverkanspartners inom kommunen. Både politiker och tjänstemän. Så upplever både att jag och mina medarbetare är ärliga i hur det ser ut. För är vi inte där så har jag svårt att se hur vi ska kunna gemensamt enas om rätt åtgärder för att bli bättre.
Om vi tittar över hela landet, för att någonstans kommer den här kritiken ifrån. Vad anser du, ger polisen en för optimistisk bild av samhällssituationen?
Jag tror att här i Linköping så försöker vi ge en ärlig bild. Sen kan det ju finnas polistaktiska skäl till att man säger delar av sanningen för att inte skapa en otrygghet bland medborgarna kanske, eller att man behöver tänka taktiskt i sina ordval.
Men för det är ändå politikerna som ska fatta besluten. Om de inte får all den information som ni har, alltså just kanske av de taktiska skäl, alltså hur påverkar det de besluten som de faktiskt sedan fattar och som påverkar alla medborgarna?
svårt för mig att se det liksom nationella perspektivet i den här frågan. Jag kan ju bara se vad vi gör i Linköping, och där är vi ju ärliga mot våra politiker, hur lägesbilden ser ut. Sen handlar det ju kanske om vad jag säger när vi pratar i media och vad medborgarna tar del av. Kan ju delvis vara en annan bild. Men när det kommer till att ha dialog med våra lokala politiker så finns det ingen som helst anledning för mig att inte gå ut med hela sanningen. Det hade varit korkat.
Och vad får du för respons då från politikerna när du förmedlar bilden? För det är ju som sagt en ganska ansträngd situation, låter det som. Mm.
Nej, men absolut. Vi har ju våra diskussioner om vem som ska göra vad och hur vi ska komma framåt. Och det är klart att det kan vara en tidvis hård ton i det. Men det handlar ju snarare om ett engagemang. Att vilja göra en förändring här i Linköping.
Vi går tillbaka lite grann till vad Erik Nord sa, som är alltså Göteborgs polischef. För när han medverkade i avsnitt 107 av Trygghetspodden så sa han att i stort sett alla som skjuter eller blir skjutna i Göteborg har ursprung från Mellanöstern, Nordafrika och västra Balkan. Hur är det här i Linköping? Är det samma sak här eller skiljer det sig?
Ja, men vi har en majoritet av de drabbade som kommer från de länderna som du nämner. Men jag skulle nog inte vilja säga att det är så till 100%, utan det skiljer sig lite grann här i Linköping.
Vilket ursprung har de som är inblandade i den skjutvapenvåldet här?
Ja, men det är ju Mellanöstern och Balkan, men det finns också andra nordiska länder som är representerade.
Erik Nord sa också att i de här delarna av världen, alltså Mellanöstern, Nordafrika och västra Balkan, så finns det en machokultur där man uppfostrar familjemedlemmar och andra med våld. Vilken bedömning gör du? Finns det en koppling mellan en sån här machokultur och skjutvapenvåldet? Eller varför är det folk som har ursprung från de här delarna av världen som är inblandade i skjutvapenvåldet här i Linköping? Även om det också då finns folk från till exempel nordiska länder här.
Ja, men det där är ju en väldigt svår fråga. Jag tror absolut att man påverkas av vilken uppväxt man har och vad ens föräldrar och syskon har gjort eller gör i sitt liv. Därför är det ju så pass viktigt att att vi och Linköpings kommun arbetar tidigt med de här insatserna mot barn och ungdomar för att hitta de personerna som behöver hjälp och behöver hitta en annan väg för att inte hamna in i den kriminella banan.
Hur många av de som skjuter eller skjuts här i Linköping har svensk bakgrund?
Det är svårt att ge några raka siffror till dig. Ja, men merparten är ju från andra länder än Sverige.
För Trygghetspodden har ju i flera avsnitt tagit upp det här med kulturella skillnader och hur det kan påverka skeenden i samhället. Om vi tar då det här med skjutvapenvåldet i Linköping. Det är alltså 6 ouppklarade skjutvapenmord här under det senaste året. Hur påverkar det här med kulturella skillnader polisens möjligheter att utreda grov brottslighet som skjutvapenvåldet?
Ja, men det påverkar oss för att vi behöver ju förstå andra kulturer. Vi behöver ha kunskap om traditioner och vi behöver ha språkkunskap. Och det kan vara svårare för oss att få bygga den relationen och få den kontakten som vi behöver för att utreda de här brotten på grund av kulturella skillnader, helt klart. Så det som vi behöver arbeta mycket med då, det är ju återigen det förebyggande arbetet och våra områdespoliser och kopplingar in till olika trossamfund och andra delar som finns i bland annat Skäggetorp i Linköping. Allt för att hitta det förebyggande sättet, oavsett vilken kultur eller bakgrund man har.
För förebyggande arbete och även utredningsarbete bygger säkert mycket på i så fall att man har en förståelse för hur kulturer fungerar, som du vet lite grann på. Och kanske också hur man tänker så, risken för hämnd och kunna arbeta förebyggande och så. Alltså rent konkret, vad gör ni då inom polisen för att förbättra den här möjligheten för er då att utreda och kunna lagföra folk för brotten som begås?
Ja, men det handlar om att skapa den där relationen och medborgarkontakten med alla medborgare. Och just i Skäggetorp så har vi områdespolisen som arbetar aktivt med alla medborgare i Skäggetorp. Men som jag sa, samverkar med våra trossamfund och shia, muslimska föreningar, moskéer och så vidare. Det tror jag är framgången till att skapa relationer. Och genom att vi skapar relationer och man får det här förtroendet så tror jag att man vänder sig till polisen när det väl behövs. Och att man har den här kontakten, en personlig kontakt till och med på polisen som man kan ringa till när man behöver det.
För flera medverkande som har varit i Trygghetspodden tidigare har tagit upp att det kan finnas en problematik att man inte har den här kulturella förståelsen. Bland annat pratade ju Dan Gavresjö om det när han medverkade i Trygghetspodden. Och då nämnde han till exempel socialtjänsten, att man inom socialtjänsten inte har helt enkelt den här kulturella förståelsen. Alltså, vilken kulturell förståelse har ni inom polisen? För du nämnde att ni har en samverkan och så, men alltså, samtidigt måste man ju också ha en kunskap själv för att kunna förstå hur andra tänker.
Ja, men här tror jag absolut att vi har ett utvecklingsområde att bli betydligt bättre på att skapa den där förståelsen. Och det handlar väl om att vi ska vara ännu mer närvarande ute i områdena för att förstå hur samhället fungerar, hur vardagen fungerar för medborgarna. Både från våran sida och från socialtjänsten som du nämner. Så att, nej, men här behöver vi bli bättre.
Finns det en skillnad i hur lätt eller svårt det är att utreda grov brottslighet om den som är misstänkt har svenskt eller utländskt ursprung?
Den är också svår för mig att svara på, men det är klart återigen att språkskillnader eller kulturella skillnader kan göra det svårare för oss att nå in till rätt personer som vi behöver kontakt med i våra utredningar.
Om vi tittar på de här då 6 stycken ouppklarade skjutvapenmorden specifikt och det här vi har pratat om då, vilken koppling finns det där? Om du nu kan berätta det, för det är ju pågående utredningar. Men just det här med kulturella skillnader och liksom möjligheten för er att utreda det eftersom de fortfarande inte är uppklarade.
Ja, men svårt att igen åter gå in i de enskilda utredningarna eftersom de flesta är ju fortfarande pågående. Så den är svår att svara på.
Nu har vi pratat om skjutvapenvåldet här. Men hur ser det ut i övrigt? Finns det en överrepresentation av människor med ursprung från samma delar av världen gällande annan grov brottslighet?
Ja, men det gör det. Det finns en överrepresentation kopplat till vissa brott. Men om man kollar på alla brott, anmälda brott här i Linköping, så har vi ju en positiv utveckling. Om man kollar bara något år bakåt i tiden så har vi ju en minskning generellt runt 7-9% på samtliga brott, anmälda brott i Linköping. Det är bra. Sen är det några saker som sticker ut. När det kommer till narkotikabrott så går det inte i den riktningen. Men det ska man också veta, när det kommer till narkotikabrott så handlar det kanske inte bara om att om man anmäler fler brott så finns det mer narkotika. Utan det handlar ju väldigt mycket om hur vi från polisen arbetar med narkotika också. Är vi mer aktiva och spanar och ingriper mot narkotikamissbruk, så är det klart att ja, men då ökar ju antalet anmälda brott av narkotika. Så där styr ju vårt arbete och våra egeninitierade ärenden väldigt mycket. Och sen har det ju antalet, som jag var inne på tidigare, antalet anmälda vapenbrott också ökat. Men det bygger också på hur aktiva vi från polisens sida är i att upptäcka och lagföra för de typerna av brott.
För det här är ju en samhällsdiskussion som pågår väldigt mycket om det här med statistik och om brottsligheten går upp eller ner och så. Och de som är kritiska mot hur bilden ofta förmedlas idag, att man säger att ja, men brottsligheten i stort faktiskt sjunker, så säger de att ja, men det är kanske mindre brott och liksom mängdbrott och så som minskar, medan den här grova brottsligheten som skjutvapen, våldsprängningar, mord och liknande, att det går upp och att det har en mer samhällspåverkande effekt. Och att det där med liksom att statistiken blir missvisande. För att nu nämnde du att ja, men brottsligheten här i Linköping i stort har sjunkit. Men utifrån det här då, hur ser du på det här med statistik och alltså, vilken bild ni från polisen ger?
Ja, men jag tycker att man ska alltid tolka statistik med en viss försiktighet. För det finns ju siffror säger verkligen inte allting. Och sen när det kommer till vad som påverkar ens trygghet mest, om det är de här grova brotten med mord, sprängningar, skjutningar, eller om det är mängdbrott, vardagsbrottslighet, inbrott, misshandel, stöld och så vidare, så tror ju jag att båda delar påverkar fast på olika sätt. Om man ser till en vanlig medborgare som nästintill aldrig i sitt liv har en kontakt med polisen, förutom möjligtvis i en trafikkontroll, och den personen blir utsatt för ett inbrott, så är det en väldigt stor påverkan och ett trauma för den individen. Det tror jag påverkar tryggheten väldigt mycket hos den enskilda individen. Den enskilda individen kanske inte påverkas lika mycket av att det sker en skjutning i ett annat område i samma stad. Så att det där tror jag är lite olika beroende på vem man frågar.
När polischeferna i Malmö och Göteborg medverkade i Trygghetspodden så pratade vi om brottslighet knuten till släktbaserade nätverk eller klaner. Och du var inne lite grann i början på det här också. Hur är situationen med det här i Linköping?
Om du pratar släktbaserade nätverk så är det klart att det finns en viss del även i Linköping. Men, och det är väl kopplat också till det vi pratade om kultur innan. Att det handlar om att förstå, och förstår man också så kan vi också se andra saker. Så där arbetar ju vi med att först förstå vad det är för typ av människor som bor här och vad man ingår i för nätverk, eller om det är släktbaserat eller hur det nu är. Men vi har inte lika utbrett som i storstäderna.
Vilken påverkan har det här då, det som finns i Linköping när det gäller de här släktbaserade nätverken, när det gäller brottsligheten?
Det är ju en jättebra fråga som jag tror att jag har ganska svårt att svara på, men det är lite som vi var inne på tidigare, att det handlar mycket om lojaliteter också. Att är man ett starkt släktbaserat nätverk, så kanske man har lättare för att behålla den lojaliteten och ha ett starkare agg mot andra personer eller familjer eller stadsdelar i Linköping. Det är möjligtvis att det påverkar, men sen exakt hur det påverkar brottsligheten, det kan jag nog inte svara på faktiskt.
För det här med lojaliteter har vi också kunnat höra om tidigare i Trygghetspodden när det gäller släktbaserade nätverk eller klaner, och den här att man har en liksom stark känsla internt, och att det därför också blir svårare för polisen att komma in i det här. Om man tittar då rent mer kanske strategiskt ur ett underrättelseperspektiv, hur kan det påverka ert arbete?
Ja, men jag tror som sagt tidigare har det varit de här ännu starkare lojaliteterna mellan de kriminella nätverken i Linköping än vad det är just nu. Nu kan det vara så att antingen har man en lojalitet kopplad till vänskap eller ursprungsland, men man är också snabb på att byta den lojaliteten på ett annat sätt än man har varit förut. Så det tror jag påverkar. Det blir mer löst sammansatta nätverk. Det kan ju göra vårt arbete något svårare att lägga pusslet av vilka individer som ingår i vilka nätverk i Linköping. Men jag tror också att det blir svårare att vara kriminell, för man inte riktigt vet vilken lojalitet man har eller vem som står på en sida och så vidare. Det gör det nog hela mycket svårare och tuffare att vara kriminell i de här nätverken.
Du var inne på det i början, det här att det finns en konflikt mellan åtminstone två gäng som har funnits under lång tid. Är det baserat på släktskap?
Ja, men i den ena delen av det gänget som jag pratade om som fanns tidigare, så var det där. Men som sagt, som det är nu, så är det ju mer löst sammansatt.
Vi var inne på det här med politiken och det här också med hur man ser på saker och ting ur ett nationellt perspektiv. Vad bedömer du påverkar mest när det gäller brottsligheten här i Linköping? Är det de beslut som riksdag och regering fattar, eller är det de beslut som kommunpolitikerna här i Linköping fattar?
Både och, skulle jag säga. Vi påverkas ju givetvis av nationella beslut inom politiken och lokalt. Så det där lite både och. Och sen så tror jag att vi har ganska stor påverkansmöjlighet från Linköping och Linköpings kommun och så. Och det kan ju vara en effekt av alla skjutningar som har varit i Linköping, att vi får en annan uppmärksamhet både politiskt och medialt och internt inom polismyndigheten. Det kan ju ge oss en större möjlighet att påverka beslut lokalt och nationellt, som jag förhoppningsvis tror att vi kan dra nytta av framåt.
Om man tittar då nationellt, vilka politiska beslut skulle du säga är det som får störst påverkan på brottsligheten och möjligheten att utreda brottslighet här i Linköping?
Ja, men det påverkar ju på det sättet kring beslut om lagstiftningar och våra möjligheter inom polisen att arbeta förebyggande, upptäcka brotten innan de sker. Och det är ju en av de saker som jag tror är allra viktigast inom svensk polis. Att vi får de här rätta verktygen för att lösa, snarare komma åt det innan det sker. Både i form av hemliga tvångsmedel, det handlar om flera utökade möjligheter för oss att jobba förebyggande och för kommunen och arbeta förebyggande, och att kommunen behöver få ännu bättre möjligheter att jobba förebyggande med ungdomar och barn. Förhindra nyrekrytering, det är det jag tror absolut mest på för att vända trenden i Sverige.
Till sist då, utifrån det här, vilka resurser och verktyg behöver polisen få från politikerna för att kunna vända trenden med den grova brottsligheten?
Ja, men vi behöver bli fler poliser, vi behöver kunna sätta upp ännu fler övervakningskameror. Vi behöver en annan lagstiftning för att komma åt brottsligheten innan den sker. Och vissa av de här delarna är vi ju på god väg i, men det här är ju någonting som, det finns ju inte en enda lösning på någonting, utan det här är ju flera, många olika saker som behöver göras samtidigt för att nå framgång i våra områden.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.